Det är eftermiddag, det är onsdag och då är det i vanlig ordning på KTH-dags för vår lilla podd som heter Fika snack om framtidens utbildning. Vi pratar om utbildnings- och lärosätesutveckling på en grundläggande nivå, på en mer övergripande nivå. Oftast fokuserat på KTH, men ibland tittar vi också utanför KTH. Idag är det jag, Johan Fridell, som sitter på IT-avdelningen, som är poddvärd. Med mig har jag kollegan från framtidens utbildning, Joakim Liljeskjöld. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket.
Idag har vi också en gäst och det är då det roligaste att podda. Och det är KTHs rektor Anders Söderholm. Varmt välkommen.
Tack.
Det är andra gången du är här, så man säger en gång ingen gång, två gånger en vana. Men inte riktigt en vana ännu, men kul att ha dig tillbaka. För idag ska vi prata om det inriktningsbeslut som fattades då av KTH med avseende på utformning av utbildningsutbudet. Syftet är att stärka kopplingen mellan KTHs vision och övergripande mål de närmaste åren och det pågående arbetet med de så kallade reformagendorna inom bland annat utbildning. Så det är det vi ska prata om idag, och då passar det jättebra att det är just ni två som är här. Så att, men vi kan väl ändå bara sätta lite kontext, bara kort vem ni är, vad ni har för forskningsinriktning och så. Jocke, du kan väl börja.
Ja, men jag är programledare just nu för framtidens utbildning, och min forskningsinriktning är ju på hur man driver utvecklingsprojekt, stora komplexa utvecklingsprojekt.
Ja. Och Anders?
Jag vet inte om jag har någon forskningsinriktning numera, men, men jag har ju bakgrund i delvis samma miljö faktiskt som Joakim inom projektledning och organisationsutveckling.
Och du är rektor på KTH sedan?
1 december 22.
Ja, du börjar bli varm med kläderna.
Ja, 1,5 år för det.
Vi kan väl börja egentligen då, alltså när vi pratar utbildningsportfölj eller utbildningsutbud, då kan man ju fundera på hur ser det ut idag då? Vad har vi för typer av utbildningar, vad är det för volymer och vad är det för antal på de olika nivåerna? Jocke, kan du ge en överflygning?
Jag kan börja, ja visst. Ja, men vi har ju ett stort utbildningsutbud. Vi har mycket, majoriteten är ju våra utbildningsprogram, och där har ju vi nästan 100 utbildningsprogram som vi visar upp till våra studenter på grund av avancerad nivå som de kan välja. Och det är ju, vi är ju ett enfakultetsuniversitet, så det är ju teknik då, som vi har. Och här, det spänner då från massa ingenjörsutbildningar, men också arkitektutbildning och lärarutbildning i civilingenjör och lärare. Så vi har en bred flora av många olika utbildningar. Och studentpopulationen, jag står lite still där. 13 500 heltidsstudenter har vi.
Det här har vi ju gjort tag om förr, vad det gäller liksom vår portfölj av utbildningar. Vågar vi säga något om det som form?
Ja, men det kan vi göra. Jag har ju varit på många sidor i den här processen, eftersom jag har hållit på länge med utbildningsfrågor på KTH. Så att jag har ju varit med som både programansvarig och grundutbildningsansvarig och som lärare i de olika försök som har gjorts att ge sig på diskussion om utbildningsutbudet. Och det går väldigt, väldigt bra att prata utbildningsutbud egentligen fram tills dess att vi ska börja göra något. För då går man direkt in i försvarställning, rör inte mitt program. Och jag har själv varit med i just den sitsen att rör inte mitt program nu. Vi måste hitta ett sätt att vi inte dummar oss med vårt fina program. Så att om vi går tillbaka, ECS gjorde en sån arbete på 2011-2012. Det var Axelsson Marklunds utredning. ECS-skolan har hållit på med det här 2 gånger sedan man slog samman skolan. Det har skett många initiativ att göra någonting. Sen behöver man inte göra, sen kan man ju alltid diskutera vad man ska göra, men man ska nog underlätta processen att se över sitt utbildningsutbud. För samtidigt som vi har det här att man inte vill förändra, så är det väldigt mycket frustration att man inte får förändra. Så det kommer nya idéer som tycker det är jättejobbigt att få blomma upp. Och här är väl någonstans att vi kanske behöver börja hitta ett sätt att prata om att ständigt få ett, vad ska jag säga, ett utbildningsutbud som verkligen lever och är dynamiskt. Så det är väl någonting här att få fart i den diskussionen. Och det är väl en fråga egentligen till Anders. Alltså, ja. Nu kommer du med lite nya grepp här mjuk styrning eller vad man nu ska kalla det i form av ett inriktningsbeslut om utbildningsutbudet. Vad gör att kommer vi få en diskussion nu då? Kommer vi lyckas tro? Vad gör vi?
Ja, precis. Jo, men jag hoppas ju det förstås. Men jag tänker att det är ju en viktig utgångspunkt från min sida. Det har ju varit att det ska finnas ett stort ansvarstagande för alla utvecklingsfrågor i skolorna. Och det gäller samma sak med den här. Och när du säger mjuk styrning så är det just att i första läget, så om det här är liksom den riktning vi ska röra oss åt, vad är då det viktigaste, de mest ändamålsenliga eller angelägna sakerna att ta tag i på respektive skola? Och då kommer ju det här att landa i lite olika miljöer. Och när du nämnde ECS så är ju det en stor förändring på gång i och med att man ska flytta från Kista. Och då kopplar man ihop det, hoppas jag då, en översyn av utbildningsutbudet i samband med de förändringar som måste göras då. Och att man på motsvarande sätt kan hitta en landningsbana för de här frågorna som är relevant och rimlig och riktig i det läge där skolan befinner sig just nu. Och då ser det där ut på lite olika sätt på de här fem skolorna. Och man har också lite olika, ska vi säga, problem som man just nu brottas med, där det här kan vara en hjälp. Och tanken är ju då att alla ska inte göra på exakt samma sätt då, utan det kan vara lite olika saker som man tar upp först, med anledning av det här inriktningsdokumentet. Sen finns det ju vissa saker som vi måste göra tillsammans då. Vi kan liksom inte ha allt för många olika inriktningar när det gäller hur vi utvecklar civilingenjörsutbildningarna. Och det tänker jag vi ska försöka plocka upp efterhand då. Ett sådant givet område är ju livslångt lärande. Där måste vi ha en mer gemensam hantering. Men i första läget så är tanken att man ska försöka få det här att liksom hanteras inom ramen för alla de olika saker som man vill arbeta med på respektive skola och integrera det här med saker som hänger ihop med det då. Så det är väl ett sätt att försöka öka omlandet kring frågorna kring utbildningsutbud, så att det inte bara är utbildningsutbudet som är en liksom enskild fråga.
Nej. Och där är väl en sak som kanske är lite nytt, för tidigare har det varit riktlinjer som att det ska bli färre program, att det är det man har pekat på snarare än att se över i utbildningsutbudet vilka synergier ni kan få och tänk hur portföljen ska se ut. Eller när Kista flyttar in, det kommer ju bli tydligt att det finns vissa överlapp som man då vill, som kanske inte har synts när man befunnit sig på två campus. Och då kanske vi måste titta på de överlappen och se, ja, men hur blir det här bäst nu då utåt mot våra studenter? Så att jag hoppas ju också att vi kan komma igång med de diskussionerna på ett bra sätt.
Om man då tittar på det här inriktningsbeslutet som sådant, det finns egentligen två delar i detta. Det ena handlar egentligen om ett antal, vad ska jag säga, principer eller ställningstaganden som ska vara vägledande. Och sen är det också en genomgång av de olika utbildningsformerna då och tankar kring detta. Om vi börjar med liksom de här principerna som ska vara vägledande då för det här arbetet, ska vi kunna reflektera lite kring dem? För de har inte tillkommit av en slump naturligtvis, utan det här är en idé som ska hjälpa oss att liksom ta rätt beslut både i stort och i smått. Och jag tänkte vi kan väl gå igenom de här och reflektera lite över dem. Det första är att utbildningen ska vara samhällsrelevant och främja utvecklingen mot framtidens hållbara samhälle. Vad betyder det?
Alltså, det är ju det som är bärande i hela vårt visionsdokument, att vi ska ta ett ledarskap i arbetet med omställning mot ett hållbart samhälle. Och då måste det ju prägla all forskning, men också de utbildningar som vi gör. Och det är ju våra studenter som är framtidsagenter i den här omställningen. Så att det tycker jag är en ganska, ja, jag tror att många hade varit förvånade om det inte hade stått där. Det blir i någon mening ganska självklart.
Det är svårt att driva vår utbildning egentligen om det inte är samhällsrelevant. Så den har på något sätt, tror jag, många tycker att man har bock i kanten på redan. Men utvecklingen mot hållbart samhälle kan vi nog inte säga att vi... Visst, vi stöttar med vissa saker i form av den teknik vi levererar, men det finns många andra perspektiv. Så den ger ju underlag för att faktiskt se över ganska mycket av vår utbildning.
Och sen kommer vi till det ni har touchat här egentligen. Det handlar om att de här programmen vi erbjuder, då, eller utbildningsformer vi erbjuder, ska vara unika inom KTH. Det kan ju för någon som kommer från någon annan organisation låta enkelt då, men KTH är en ganska stor verksamhet. Vi har ganska många program. Och det är också självklart lite upp till tolkning då, vad som är överlapp och inte. Men det här är väl kanske lite mer en katalysator då för förändring då, kan man tänka.
Exakt,
Ja.
och jag tycker att det är någon mening också självklart, men det pekar ju ut kanske också vissa områden där vi behöver jobba ihop. Det är CBH och ECS som har en del överlappande program. Men det finns ju också ämnesområden som dyker upp på flera olika institutioner och också färger av sig på olika program. Jag tänker man kan ibland behöva kanske lite större samarbete mellan näraliggande ämnen om de program som man erbjuder dem.
Och en sån skrivning gör det ju lättare. Vi kan ta reella exempel när det kommer nya programförslag som man inte tittat över vad hela KTH gör, utan man har tittat i den närliggande verksamheten. Och om man föreslår ett nytt program så kanske man faktiskt måste prata med hela KTHs verksamhet för ditt KTH-program och fånga in det. Så att den där ger ju stöd både i en översyn, men framförallt också när utvecklingsaktiviteter kommer, hur man ska tänka innan man beslutar ja till ett nytt program.
Sen kommer det den tredje då, alltså det tredje ställningstagandet, det innebär att det ska vara tillräckligt attraktiva utbildningar för att, nu citerar jag då, för ett hållbart söktryck av studenter och förutsägbar genomströmning. Genomströmning för den som lyssnar, det är alltså hur många som klarar sig igenom en utbildning då, alltså från start till slut, eller en kurs för den delen. Vad tänker ni där? Alltså tillräckligt attraktiva.
Ja, alltså, man kan ju säga att vi har ju den här första och tredje principen uttrycker egentligen det som är vårt uppdrag. Alltså vi ska utbilda det, där det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden och där det finns en efterfrågan från studenterna. Och det är inte, vad ska man säga, okej att vi har program med ett allt för svagt söktryck. Det finns någon sorts nedre gräns för det, och det har ju flera, tycker jag, anledningar till att liksom se på just den typen av utmaningar. Dels ju lägre attraktivitet, ju större bredd får man ofta stå i de förkunskaper som studenterna har med sig. Alltså, vi har ju några program där vi antar alla behöriga sökande, och då går man ganska långt ner i meritvärden från tidigare utbildningsnivåer. Så att vi ska ha en hög attraktivitet, det ligger också i att vara ett av de främsta 100 lärosäten i världen. Då bör man vara attraktiv helt enkelt. Och förutsägbar genomströmning, den bör ju också vara på en viss nivå. Alltså vi bör ju ha program där vi faktiskt klarar av att leverera studenter genom programmen. Och det hänger ju ihop med attraktiviteten då i viss utsträckning också.
Ja, och jag kan bara instämma i den. Jag kan gå tillbaka till när jag var programansvarig på Elektro, att när vi hade 7% genomströmning och tog in studenter då med väldigt, väldigt låga söktryck. Och det gick upp och ner hur många som klarade sig från år till år. Det var omöjligt att prognostisera hur många studenter man skulle ha i år två. Och det går inte att liksom förutsäga vad det är, hur många som kommer ut, eller ekonomin eller dimensionering eller någonting. Så att man gör sig själv en björntjänst där, så att förutsägbarheten här är väldigt, väldigt viktig.
Ja, om du tittar på kanske en mer inre faktor här då, fjärde, integrerade med KTHs forskning, alltså integration mellan den utbildning vi ger och den forskning vi bedriver. Och här står det då, här kommer jag ju behöva lite hjälp att förstå då, med väletablerade ingångar och dynamiska utgångar.
Om jag börjar där, det hänger ju lite grann ihop med de skrivningar som kommer sen kring civilingenjörsprogrammen. Att man tänker att det finns en del klassiska ingångar i civilingenjörsutbildningarna som innehåller också någon form av nödvändig baskunskap för ingenjörsyrket. Och att de då är de här väletablerade ingångarna i någon mening. Sen kan man prata om hur många de ska vara och sådär, va? Men sen det som har utvecklats nu efter Bologna-reformen då i 2005-2006, det är ju att man har fått en urskiljbar masternivå som då kan erbjuda ett förnyat val för studenterna efter 3 år. Och att det då uppstår liksom en situation där man har många utgångar att välja på. Och lite samma resonemang finns ju inom högskole, högskoleingenjörsprogrammen också delvis, att man kan ha liksom en liten dynamik så att säga i utgången år tre i förhållande till en ganska etablerad ingång år ett då.
De baskunskaper våra studenter behöver ändrar sig inte alls lika fort som specialiseringarna som samhället behöver på slutet. Och även om det kommer nya specialiseringar så är det ungefär samma baskunskaper. Och här har vi inte kanske nyttjat den strukturen fullt ut och inte varit tydliga med att vi ska kanske jobba med andra tidshorisonter när vi skapar ingångar på nationell nivå, det vill säga ja, civilingenjör eller kandidatnivån in. Och en annat sätt när vi jobbar med de masterprogrammen dit vi fyller på med både internationellt och nationellt. Så att den skrivningen är egentligen inget, men den ger en liten riktlinje i kanske också att vi kanske behöver se de här processerna på olika sätt. Och kanske till och med utvärdera hela utbudet på avancerad nivå med jämna mellanrum.
Ja, nej, men då blev den plötsligt glasklar för mig.
Det är bra det.
Ja, det är tur att jag som anställd vid KTH förstår det. Absolut. Sen har vi den femte ställningstagandet. Det är att utbildningen ska vara reellt tillgänglig för studenter med olika bakgrund avseende kön, akademisk bakgrund, nationalitet etc. Vad är tankarna där? Är vi
Alltså
inte så idag?
det är ju både en PML-fråga men också en fråga kring breddad rekrytering och breddat deltagande. Och där tror jag det finns ett arbete att göra, inte bara hos oss, utan inom högre utbildning överhuvudtaget då, att tillgängliggöra utbildningen, att nå ut till olika grupper i vårt samhälle då, så att vi också speglar dynamik eller heterogeniteten i samhället. Men att också kanske anpassa pedagogik och arbetssätt i utbildningarna så att man har likartade möjligheter att ta sig igenom utbildningen. Så det är väl en ganska viktig princip, just den här då, om man nu sätter en anknyter då till någon form av GML-ansats då för utbildningarna.
Jag tror den är jätteviktig. Vi har ju exempel när vi har jobbat hårt med den breddade rekryteringen, men inte med breddat deltagande, så att det blir svårt ändå att klara sina studier. Sen tror jag den här är jätteviktig, både den här och egentligen det hållbara samhället är viktigt, för att om man tar framtidens utbildningshatten på sig, vi skrev principerna när vi hade fyra pelare. När vi hade GML som en pelare och vi hade hållbar utveckling som en pelare. Och nu har vi tagit lite bort de pelarna och då blir det, på något sätt måste vi få in det, för det saknas ju just nu i ramverk, principerna, och det saknas i de här dokumenten, för det var liksom in i vårt DNA, så det är lätt att tappa den. Så den skrivningen på ettan och skrivningen här på femman är extremt viktig att se till att inte tappa fokus på de här frågorna.
Och
Ja,
för den som,
jättebra.
ja.
Jättebra kommentar.
Och för den som lyssnar då, JML då står för jämställdhet, mångfald och lika villkor. Det fick jag sufflerat här i chatten, det tackar vi för. Vi har den sjätte och det handlar om att den utbildning vi erbjuder ska vara hållbar arbetsmiljömässigt och ekonomiskt. Det låter självklart, men det är inte alltid så självklart.
Nej, men precis. Det är ju självklart i den meningen att vi måste hålla som arbetsmiljö för våra medarbetare och vi måste också klara av att driva det ekonomiskt. Och det är ju från tid till annan så är det där mer eller mindre utmanande och vi vet väl alla att vi just nu kämpar med att få ihop just de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten och då hänger ju arbetsmiljö med där som en väldigt viktig parameter tillsammans med ekonomin.
Och sen är det ju den att det här, på något sätt blir den delvis styrande, för att även om vi vill ha ett dynamiskt utbud på avancerad nivå, så varje program behöver ha en programansvarig och det är ganska mycket administrativa frågor runt omkring det. Och vi har miljöer idag där nästan var femte fakultet är programansvarig, när man har liksom paketerat med väldigt många små program. Och det blir ju ett ställningstagande, håller vi då och också ge kurser, klara vår forskning och klara alla andra uppdrag i de lägena. Medan på andra ställen ser det inte ut så. Så att det är en extremt viktig fråga och jag tror att den arbetsmiljömässiga frågan har blommat upp väldigt mycket sista åren. Så att, ja.
För då har vi stegat oss igenom, alltså vi säger att det ska vara samhällsrelevant, unikt inom KTH, tillräckligt attraktivt, integrerat med KTHs forskning, reellt tillgängliga för studenter med olika bakgrund och hållbara. Det är ett antal ganska vida men viktiga, och de är viktiga av lite olika anledningar. En del är yttre motiverande, vissa är inre motiverande. Vad händer nu då? Vi kan väl börja med, har ni fått någon reaktion på det här beslutet? För det, vi är ju ett lärosäte, så några har säkert läst och tycker saker.
Ja, jag tror Jocke kanske har hört mer. Nej. Men jag har ju varit med på ett antal möten och den här har ju ändå tagits fram på relativt kort tid, men inte jättekort tid. Men under våren, och jag har varit med på ett antal möten. Och det är klart att samlar man tillräckligt många folk i ett rum så har man alla åsikter. Och då finns det ju vissa ord. Jag tror att de här principerna är ganska i någon mening enkla att ta till sig och liksom ställa upp på. Men det kommer en del skrivningar lite längre fram i dokumentet där det finns olika åsikter. Och så det här är ju då i den meningen ett ställningstagande för en viss utveckling istället för en annan utveckling. Och det är väl det som då möjligen är kontroversiellt i några avseenden här lite längre fram i dokumentet.
Ja, men det finns ju en del kommentarer som har kommit, men inte jättemånga. Många kommentarer är väldigt positiva. Att det är ett kort och bra dokument som ändå ger en riktning. Så det är skönt att veta förutsättningarna. För ofta när man driver den här typen av utvecklingsarbete så kommer man tillbaka till frågan, vad vill KTH? Den hör man ju väldigt ofta. Då
väldigt
sätter man sig
ofta.
Utanför, då är man ju inte KTH längre helt plötsligt, utan då är det vad vill KTH? Någon ska, annan ska berätta. Och sen, här får man ju möjlighet att säga det här är vad vi vill. Och sen kan man tycka att det är bra eller dåligt, och då får man argumentera för. Men en kommentar har ju varit att det står att vi ska just lägga kraft på avancerad nivå, för det är där vi bidrar med störst nytta. Så det är ju någon som har höjt ögonbrynen. Å andra sidan så är jag inte jätteförvånad över den skrivningen, för den hade vi egentligen redan i Vision 2027. Så att, och det betyder ju inte att vi inte ska hålla på med grundläggande nivåer, utan det betyder ju bara att vi ska ha kanske 51% på avancerad nivå. Ja, men det kommer nog komma mycket mer kommentarer, för även om det har varit en snabb process så har vi försökt vara hyfsat ändå att synliggöra i den processen, men beslutet kom väldigt nyligen. Så att alla inte har hunnit sippra ut överallt.
Det jag funderar på nu då, nu finns det ett beslut taget och då är inte allt klart, utan det är egentligen förutsättningar för att någonting ska börja då. Hur ser ni framåt här i närtid, om man tänker 1-2 år och kanske lite längre, på lite längre sikt? Det här beslutet, vad utgör det katalysator för när det gäller utvecklingen av vårt utbildningsportfölj på KTH?
Vi har ju en diskussion, eller det finns en diskussion nu med skolorna, och varje skola ska reagera på det här dokumentet och tala om vad det är för typ av förändringar som man ser som de som ligger först i kön, om man får uttrycka sig så. Och det är två skolor har liksom uppmärksammat det där, som jag tror du var inne på, Jocke, att vi har väldigt många masterprogram som är lite desorienterade och har vuxit lite fritt. Så man vill jobba med att få till ett mer genomtänkt masterutbud där man verkligen liksom resonerar kring det här, vad som är mest relevant för arbetsmarknaden, hur man får ihop de bra forskningsmiljöerna och vad man har ett liksom högt söktryck. Någon annan skola har pratat om översyn på högskoleingenjörssidan och att också behöva ta kontakt över skolgränserna för att se på angränsande program. Så att i en första diskussion som vi har haft nu då, så finns det redan en sorts bank av åtgärder eller inledande åtgärder som man behöver genomföra. Jag tänker, när vi får fram det, då kan man också börja se på det lite mer systematiskt. Når vi fram till de här inriktningarna med det som skolorna har liksom lyft upp, eller behöver man trycka på någonstans? Och som sagt, som jag sa inledningsvis, eller kanske inte sa inledningsvis, men livslångt lärande är ju ett sånt område där jag tror redan nu man kan säga att här behöver vi jobba lite skolövergripande redan från början då. Och man kan tänka sig att vid ett senare skede, det här är ju en sorts, som sagt var då, en sorts mjuk styrning inom ramen för dialogerna med skolorna då, Man kan tänka sig att vi i ett senare skede kopplar på dimensioneringsfrågor till det här, att vi också sätter den typen av ambitioner. Men vi börjar med den här lite mer då ideologiskt drivna förändringsriktningen som finns här.
Alltså, man kan ju krydda den här diskussionen nu, som du är inne på, lite med dimensionering, och det kan man ju också styra på olika sätt. Om vi jobbar lite mer med de data vi har, då ser vi också effektiviteten på olika typer av utbildningar, vilket också kan tas med i den här, då blir det en av de här principerna kring ekonomiskt hållbar, arbetsmiljömässigt hållbar. Men just nu så kommer skolorna, precis som du säger, bli en del av reformagendan att titta på. Det låter som att det finns en positiv energi till att titta på det, som är mer positiv än det har varit flera gånger tidigare när vi har kommit med den här att man ska titta på utbildningsutbudet. Så att vi har ändå förhoppning att det här ska bli en kul eller bra diskussion.
Så det kommer ju omsättas redan i relativ närtid då i någon form av bruttolista över tänkbara åtgärder. Sen tar det tid innan det slår igenom då, eftersom utbildningsprogrammen tenderar ju att sträcka sig över en viss tid och sådär. Så att tankarna där.
Absolut, så är det ju. Och det finns ju parallellt med att vi arbetar med utbildningsutbudet, så är det ju många andra saker som också ska göras. Och den bilden skiftar också lite mellan skolorna, vad som är mest akut och så. Men det är det att de här sakerna ska kunna gripa in i varandra. Alltså det är klart att det mest akuta på ECS är flytten av Kista i någon mening. Och det är mest en akut sak på ITM-skolan är flytten på Södertälje. Men då ska man passa på att göra den här typen av överväganden i samband med att man gör andra stora förändringar. Och det är det ansvarstagandet som skolledningar och fakultetsnämnder måste på något sätt försöka greppa. Och att vi då får till en dialog över hur man vill liksom ta sig an då de viktiga utvecklingsfrågorna som man har. Och det här anger riktningen för en av de stora utvecklingsområdena.
Och sen tror jag man måste med ödmjukheten att det tar väldigt lång tid att förändra i utbildningsprogram. När man går in och gör, så är det långsamma processer. Papperna ska vara framme, alltså det ska finnas planer tidigt och det ska kunna kommuniceras för rekrytering och så. Så att det är därför man ska inte heller vänta för länge med sina tankar vad man skulle vilja göra. För då hamnar man direkt väldigt mycket efterarbete liksom, eller efterkälken i den förändringsresan. Så det är viktigt för oss som, om man nu tar ESC-skolan som gör den här flytten, att börja titta på de här frågorna nu och inte vänta till efter flytten.
Då börjar vi närma oss hur mycket man hinner säga på 30 minuter. Det dokumentet, eller det här inriktningsbeslutet, finns ju att läsa för den som är intresserad. Det är föredömligt kort och koncist, så att det är ganska lätt att ta till sig för den som är intresserad. Sen kommer det ju handla hemskt mycket om liksom, vad händer i de här programmen också. Så att det är ju liksom ett parallellt arbete. Dels då att titta på utbuds, eller portföljen som sådan, men sen är ju innehållet i respektive utbildningsprogram är också ett arbete som pågår. Det då kanske främst framtidens utbildning har haft det fokuset då. Så att det händer ju mycket saker parallellt. Men avslutningsvis, är det någonting i det här arbetet med att ta fram det här inriktningsbeslutet som förvånade er positivt eller negativt? Var det lättare eller svårare att komma fram? Eller jag börjar med dig, Anders.
Jag höll på att säga att det måste nästan Jocke svara på. För jag var ju med precis i början och försökte sätta lite ramar och intentioner och liksom prövade lite inledande, ska vi säga, ställningstaganden. Och sen är det ju Jocke och ditt gäng som har arbetat med det runt om på universitetet. Så jag tyckte att när det kom tillbaka så hade det överlevt väl.
Nej, men jag tycker nog det var utbildningsnämnden började, alltså det har inte gått snabbt, men det har ändå inte gått snabbt, för du la den här frågan till utbildningsnämnden som jobbar med under hösten och gjorde egentligen en inventering av historien. Och jag tror den var en ögonöppnare för många, att hur många försök vi hade gjort utan att komma framåt. Och det tror jag gjorde att vi, ja, i mycket av diskussionen så var det lite så här, men vi måste nog faktiskt göra någonting som vi tror på, som vi kan hjälpa oss att bli bra framåt. Och sen tror jag det var nytt att vi jobbar med det här från ledningsgruppen. Och ni, så skolcheferna har varit med från början och format det, och du har varit med från början, och sen så har det liksom varit grundutbildningsansvariga och fakultetsråd och flera instanser som har varit med. utan att det har varit en extern utredning som har tänkt igenom allting klart, utan vi har format det iterativt på det sättet. Det tror jag har varit bra. Och sen att, att man försökt hålla det kort. Så jag är positiv utifrån att det har varit en positiv energi så här långt. Sen är jag alltid lite, man är lite rädd för att när det väl ska skrida till verket, det är då helt plötsligt alla börjar komma och säga rör inte mitt, vi gör gärna förändring men rör inte mitt program. Och den har vi inte säkerställt än. Men jag tror att med skolfakultetsnämnder och vårt sätt att jobba så hoppas jag verkligen att vi kan ta ett stort steg framåt.
Kul. Och det får vi låta vara avrundande orden här. Stort tack Anders, stort tack Jocke för att ni tog er tid och berättade lite mer om det inriktningsbeslutet. Vi får alla anledning att återvända till frågan framöver. Men tills dess får ni ha det riktigt gott. Tack så hemskt mycket.
Tackar.
Tack.